Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Alltså jag måste säga att du är så fin i håret.
Tack gumman. Jag är världens bästa frisör.
Ja, jag ser det.
Alltså min bästa vän Fasli som bor i Borås, som även är också sjukt duktig frisör. Han hatar henne för att han tycker hon gör mitt hår så bra.
Det är ett bra betyg.
Ja.
Alltså förlåt.
Nej men det är så roligt för han blir så provocerad när jag är hos henne.
Så avundsjuk. Jag är sugen på att ljusa upp mitt hår lite grann och lägga i slingor. Har du hört talas om det här? Hur sjukt? Har jag någonsin sagt de orden?
Nej, men jag tänker att när man har blivit mamma och du vet allt det där, man går ner i vikt och man känner sig att man börjar komma tillbaka, så vill man typ göra en förändring.
Ja, nej men jag känner att det är dags. Men ja. Jag tycker det är så svårt med frisörer här. Jag är i och för sig, jag har ju en kille som är duktig som kommer hem till mig. Men alltså han gjorde mitt hår typ svart sist. Trots att jag sa att jag vill nog ha det lite ljusare den här gången.
Hur har veckan varit? Säg inte, jag har ingen aning.
Veckan har varit bra. Jag var faktiskt hos min läkare igår. Hos min OBGYN. Och allting ser bra ut. Snittet ser bra ut. Och jag har 4,5 kilo kvar, så är jag på noll igen.
Wow!
Ja, sjukt va?
Ja, shit alltså. Men du...
Det är all den här jävla pumpningen, bara så att du vet.
Ja, men du, nu när vi ändå är på det.
På spåret.
Det är väldigt många som frågar om du känner i efterhand att snitt var rätt beslut för dig.
Det är en extremt bra fråga som jag har frågat mig själv väldigt många gånger.
Du har fått jättemånga sådana frågor.
Är det sant? Okej. Alltså jag har inte kommit fram till det perfekta svaret. Däremot så pratade jag med min OBGYN igår, för att hon sa ju efter mitt snitt, för att jag freakade ju ut när jag inte kunde känna mina ben. Då sa ju hon, vilken tur att vi inte gjorde vaginal, för då hade du varit inte kunnat känna dina ben på så lång tid. Och sen så har jag ju fått så mycket kommentarer angående, för jag sa ju det till dig i en podd. Och
då
har jag fått...
Vad menar du med det? Alltså,
nej men för att jag skulle... Nej men för att man, om jag kör epidural så är man ju också avdomnad, men kanske mycket längre tid.
Men då är det
så... Ja exakt, då är det ju så många som bara, men vadå, du behöver ju inte vara helt avdomnad.
Nej, jag var inte det.
Nej, och det har jag tänkt på såklart. Och så jag pratade med henne om det igår när jag var där. Och då sa hon att nej, det är inte helt säkert. Det kan ju också ha en walking epidural, som betyder att man är halvt avdomnad, som du då säkert hade.
Exakt, jag
men,
gick ju.
Men så sa hon att, men det beror ju också på hur ont du har. Mm. Hon bara, du kan ju välja att inte ta en epidural överhuvudtaget. Och då sa jag, most likely I will ha en epidural. Mm. Men då sa hon, men det finns ju också så här, hur mycket man ger. Och du kan ju också bestämma att du inte vill ha så mycket. Men man kan ju inte heller justera exakt hur mycket man lägger i. Om du har ont och vi pumpar på lite extra, så kan det ju bli att det blir så att du blir avdomnad helt och hållet. Ja,
det funkar så här i Sverige. De stoppar in sprutan och så bara känner du att du är i himlen. Sen har du en knapp där du kan... trycka på när du vill ha. Men du kan inte trycka på den hur många gånger som helst. Nej. Så det är ett lås på den. Så att den är så här, du kan inte göra någonting på 4 minuter tror jag. Alltså jag kunde ju liksom stå, sitta.
Nej men så är det nog inte riktigt här.
Däremot hade jag ingen aning om när jag var kissnödig. Så att de fick sitta och trycka ut kisset åt mig. För jag visste inte när jag var kissnödig.
Mm.
Så att det var det. Men alltså jag kände mig absolut inte... handikappad på det sättet att jag inte kände benen.
Men jag undrar om de bara brassar på här kanske.
De brassar på, sen får du en jävla faktura på det.
Jo, alltså vi fick en faktura på 30 000 kronor till. Det här jävla landet, de skulle lura på en så mycket pengar hela tiden. Det är helt sjukt, ja. Man kan typ inte tjäna pengar här för att man betalar så mycket.
Men de tar betalt om de kommer in och bara hi, is everything alright?
Ja, de bara 500 kronor. Ting, ting.
Men du svarade inte på frågan.
Nej, det gjorde jag inte. Nej, men så att med det, alltså så här, om jag hade gjort det igen, då hade jag ju, och om jag hade gjort det vaginalt menar jag, då hade jag nog kanske sagt att så här, men jag kommer inte vilja ha bedövning så att jag inte känner mina ben.
Mm.
Men så ligger man där och så får man panik kanske för att det gör så ont, och så då kanske bedövning är ett bättre alternativ i alla fall. Jag vet inte. Gud, alltså jag har ingen aning vad som är bäst. Jag har ingen aning. Nej. Men det här jävla kejsarsnittet som jag gjorde var ju så läskigt, så jag vet inte om jag skulle palla en gång till.
Nej, och grejen är så att när jag ser de som föder naturligt och hur de står på benen dagen efter och är på BB-hotellet och är liksom självgående, så blir jag så jävla ledsen. För att jag, alltså jag höll på att svimma när jag ställde mig,
ja,
på
det var vidrigt.
Smärta.
Ja, det var vidrigt.
Och när man liksom måste få hjälp för att gå på toa, få hjälp för att duscha, kan inte bära sitt barn, kan inte skratta. Alltså det är fan inte kul. Så att även fast jag är traumatiserad av min händelse och jag kommer förmodligen vilja göra kejsarsnitt igen så att jag inte genomgår det här helvetet igen, så hoppas jag typ att jag bokar det här snittet och så sen typ en vecka innan så bara går vattnet.
Ja, är det så?
Ja, men det är lite så.
Så att Gud bestämmer typ?
Ja.
Du sa ju att du gick på ultraljud för att se om musklerna hade gått tillbaka.
Exakt.
Eller hur? Alltså, vänta. Igår när jag var hos min läkare så kände hon på min mage. Hon bara, åh gud vad bra, du är redan ihop. Alltså musklerna är redan ihop typ. Mm. Kan man känna bara på magen? Eller måste man gå?
Man kan känna, men det var alltså alla som fick känna som har, så sa de olika till mig. Till slut jag bara, okay, men nu en gång för alla ska jag veta på riktigt vad fan det är frågan om.
Okay.
Då ser du exakt.
Så du gick just för att du fick olika bud?
Jag fick olika bud.
Ja, okej, jag fattar.
Mm. Men sen så sa hon så här på ultraljudet. Hon bara, det kan vara så att du har varit... Vad säger man? Jag tror att du, att det har varit öppen. Isär.
Ja.
Öppen hela ditt liv. Och jag tror typ det. För att jag kände... Du vet att min mage alltid varit mjuk.
Ja.
Och jag tror helt ärligt att jag alltid har varit lite öppen.
Okej, och vad ska man göra åt det då? Eller går det att göra någonting?
Det finns ingenting att göra. Hon sa så här på ultraljudet. Det viktigaste är att man kan kontrollera de inre magmusklerna. Skit i de yttre magmusklerna. Det är inte de du ska träna. Du ska träna de inre. Mm. Så fick jag se nivåer. Så här, det här är nivå 1 på dina magmuskler. 2, 3. Det är alltså olika så här, steps. Och man ska bara koncentrera sig på de som är längst in. Och då har jag alltid...
Vadå, det är olika lager på magmusklerna?
Olika
typ.
Lager.
Aha.
Du ska skita i översta lagret. Aha. Och när du spänner magen så ska du aldrig bukta ut. Utan du ska spänna som ett blixtlås från fiffi och upp.
Ja, men... Nu... ja. Vad sa du?
Så men... nu när jag liksom... Vad är det?
Ja, förlåt. Sig. Ja.
Ja, nej, men så nu när jag liksom bara står och typ pratar med folk så står jag typ och spänner bara.
Oj.
Ja, och jag känner redan att det är så mycket bättre.
Härligt.
Så att, ja. Så
jag fick klartecken igår och började träna nu.
Härligt.
Mm.
Jag började träna startas. För tidigt, gott folk, och det gick åt helvete.
Hur snabbt började du träna då?
Nej, men alltså snälla. Jag fick för mig att jag skulle gå uppförsbacke på ett treadmill.
Ja.
Alltså jättehög uppförsbacke.
Efter och så sen fick hur lång tid?
7-8 veckor.
Jaha.
Och då, ja, men så fick jag en låsning i bäckenet och så gick jag till min naprapat. Han bara, du vet väl att man ska undvika uppförsbackar. Jag bara, aha.
Va? Varför säger ingen det? Hon bara, du kan träna precis som vanligt typ.
Ja, men alla är olika.
Mm-hmm.
Jag kunde inte göra det.
Sjukt.
Yes, yes.
Ja, nej men så att summa av kardemumma är att jag har inte den blekaste hur jag skulle vilja föda nästa gång. Nej, jag är fortfarande på exakt samma där jag startade innan min senaste graviditet.
Det är så jävla sjukt det där, för att hon som gjorde mitt snitt, vi hade ju så här samtal efteråt på grund av mitt speciella fall. Så sa hon så här: om du vill så kan jag vara din barnmorska från början till slut och liksom, jag kommer få så här specialt.
Vänta, hon som vi älskar?
Ja, hon som vi dör för.
Ja, men gud då så.
Och då sa hon så här till mig: om du väljer att göra snitt nästa gång så kommer du aldrig mer kunna föda naturligt.
Ja, men så är det.
Alltså jag fick bara, shit, ett stort beslut.
Ja.
Och då sa jag så här: ja, men det spelar ingen roll. Jag ska föda, jag ska ha snitt. Hon bara, låt det sjunka in bara.
Ja. Men vet du, jag tror inte att man kanske förhoppningsvis känner vad som är rätt när man väl blir gravid. Om man blir gravid.
Men alltså ställs, jag känner redan nu att jag typ börjar fundera på naturligt igen.
Ja, det är så.
Det är sjukt.
Nej, jag tycker inte att det är sjukt. Jag tycker det är så grymt om du skulle göra det. Och nu har du ju ett proffs med dig, så att om det skulle vara så att det inte går, så kommer det inte, det kommer inte gå så långt som det gjorde sista gången.
Nej.
Förstår vad jag menar?
Ett annat ämne som dyker upp extremt mycket. Det är sex efter man har fött. Alltså hur många är rädda för att ha sex, och många tappar lusten, och det är jättemånga som undrar hur man får igång lusten igen och får tillbaka det där.
Ja, det får ju du svara på, för här står det på noll kan jag säga.
Nej men alltså, ja, det är jättemånga och de undrar om vi har ett svar på det. Och grejen är så här: det är absolut inte konstigt att inte ha sexlust. Och det som känns så jävla skönt är att när jag hade precis fått Matteo så tränade jag med ett gäng tjejer. Och de är så sköna, alla helt öppet bara, alltså det är så torrt. Alltså, alla bara, det blir inte mycket action hemma liksom.
Nej.
Mitt problem var att jag, alltså, jag vet inte om det är samma sak med dig. Jag hade länge jättemycket problem. Jag associerade allting som hände där nere med min förlossning.
Ja, nej, så är det verkligen inte för mig.
Alltså, för att det var liksom händer och det var hit och det var dit och det var bara smärta. Så att jag var rädd för att ha sex ganska länge.
För att det skulle göra ont, eller?
Ja, och så gjorde det ont faktiskt. Men jag vet inte om det gjorde ont fysiskt eller psykiskt.
Ja, ah, intressant.
Du vet,
hon sa igår, ja, hon sa igår till mig att när man ammar eller pumpar så blir man väldigt torr. Alltså slemhinnorna blir väldigt torra. Så att man ska helst använda glidmedel.
Alltså det går inte utan glidmedel.
Är det sant?
Nej. Alltså när du ammar, det går inte utan du måste ha glidmedel.
Oh my goodness.
Which means du har inte haft sex.
Nej. Alltså vet du vad, jag har bara varit så här. Jag har gått igenom en så stor grej. Alltså ens börja tänka på att man ska få till det i sängkammaren liksom. Nej, jag tänker bara så här: det är avstängt för ett tag. Tack och hej. Och sen så får det liksom börjas när det är tid. Och nu har det gått 6 veckor. Och allting är återställt. Och då kanske det är dags att börja tänka på det. Men jag har inte ens velat liksom röra om i den grytan. Så att säga. Så att säga.
Nej, men man ska inte ens ha sex de första 6 veckorna, säger de här i Sverige.
Ja, nej, men det säger de här också, för infektionsrisk och sådär.
Ja, exakt.
Men jag har inte ens känt att jag vill ens så här pilla på det ämnet.
Nej, men du säger så äckliga ord nu, pilla.
Varför
på
gör jag det? För fan, jag spyr av mig själv. Ska jag dra till med så här lustiga meningar och sånt?
Varför sitter du så?
Nej, vad är det för fel på mig då?
Hej, fullkomligt älskar kombon av Stell Nessa.
Bra.
Hade varit superkul att få höra mera om era roller i ert förhållande. I senaste avsnittet berättar Stels hur hon hade varit rädd för en utskällning av Manny.
Så rädd.
Medan du är den som skäller ut. Berätta mer, vilka är ni och vad har ni för roller? Skål på er.
Cheers. Cheers mate.
Cheers mate.
Åh oh, gud, du sa det så bra. Alltså wow. Vad har du varit på för pub det senaste? Pubbat ihjäl.
Okej, okay. Grejen är så här beskriver min bästa killkompis våra roll.
Vem
våra
är din roller. Bästa killkompis?
Mike.
Ah, okay.
Han bor i New York. New York. Han kallar mig för the boss. Och Valentino för the politician.
Ja, oh, gud, alltså så bra.
Och det är så jäkla bra beskrivning på våra roller i vårt förhållande. Och han är så jävla diplomatisk. Alltså när jag tjafsar med hans lillebror eller med någon, så kommer han alltid in och bara, ni båda har rätt.
Åh gud, jag kommer Nej. Verkligen ihåg när ni bråkade en sommar precis innan vi skulle åka till Mykonos. Du och hans brorsa.
Herregud. Ja.
Åh god gud, vilket
Nej, bok. Jag och hans bror bråkade för att jag tyckte han var så stöddig. Och han blev arg för att jag kallade honom för
snorunge.
Och vi skulle åka med hans privatjet till Mykonos. Och då hotade han med att jag inte skulle få åka med. Och jag som är så kaxig som jag är var så här, tror jag bryr mig, fuck you liksom. Så pratar Valentino och Rebecca med varandra och sen så
vi hade en intervention.
Ja, det blev utvecklingssamtal. Jag sitter på bordet i köket och sen kommer Alessandro in och så sitter han och fnissar, du vet, så här. Alltså det var verkligen som att vi var två små barn.
Och ni var liksom med mamma och pappa som skulle reda ut det här typ.
Rädda eran semester.
Åh oh, gud alltså.
Och sen så säger bara Valentino så här, ni båda har gjort fel.
Ja. Ni var ju sen, båda vidriga om jag ska vara ärlig.
Ja, vi var vidriga båda två. Han var lite mer vidrig än mig.
Nej, båda var vidriga.
Nej, men han var en snorunge. Hota med att man inte får åka med flyget. Som att han har,
så vidrigt.
Jävla power. Nej, men Valentino är extremt... Han är den här lugna, väldigt förståndiga. Och jag är chihuahuan i vårt förhållande som skäller liksom.
Ja, alltså god
Jag är väldigt gud. Bestämd och... Jag ska ha det på mitt sätt.
Alltså han måste ha så mycket tålamod den här mannen.
Alltså han har så mycket tålamod.
Åh herregud alltså.
Det behövs extremt mycket tålamod för att leva med mig.
Mm.
Men man har ju så himla roligt med mig.
Men du, hur tror du att jag och Manny är då?
Manny är extremt... Alltså nu går jag i och för sig efter hans stjärntecken. Manny är
Nej, men det kan du inte göra. Du får ju gå ifrån vårt förhållande. Vad du liksom har hört
också,
och sett
hittills. Matteo är också tvilling.
Ja, det är för övrigt en liten parentes. Det är ett vidrigt stjärntecken, tvilling.
Ja, tvilling är ett vidrigt stjärntecken. Ja. Så att jag är jätteorolig för min sons framtid.
Det bör du vara. För min sons framtid.
Jag säger bara...
Han kommer klara sig utmärkt. Det är folk runt omkring honom som kommer vara liksom
på helspänn. Jag beklagar... Alla brustna hjärtan i förväg.
Alltså, det kommer bristas. Ringas.
Det kommer ringas.
Det kommer kraschas. Det kommer kraschas och det kommer bristas. Och det kommer... Åh, gode gud alltså.
Och problemet är också att de är äventyrliga. Så han kommer ju lämna mig och åka på äventyr. Och gud vet vad han kommer göra på de här äventyren.
Ja, men det vill du inte ens gräva i, gumman. Alltså det kommer hända så mycket grejer på de här resorna.
Ja, men du, ni hör
tror du att Dion kommer följa med på de här resorna?
Vem? Dion?
Ja.
Dion kommer älska äventyren.
Åh gud, alltså han kommer bara älska det. Gud vad han kommer haka på.
Ni hör ju hur Stels ser på tvillingar. Och hennes kära fästman är tvilling.
Ja, det är ett vidrigt stjärntecken alltså.
Jag tror att han är en person som, alltså han har ju aldrig älskat någon så mycket som han älskar dig. Så jag tror att han har en sida med dig som han aldrig har haft innan.
Stämmer bra det.
Ja, det är vad jag tror. Jag har för övrigt inte träffat honom, men det är vad jag tror. Och sen tror jag att, men att han har mer tålamod än vad han brukar ha med dig.
Ja.
Men när det brister, då brinner det.
Ja, åh oh, herregud, då blir det hus i helvete, ska du veta.
Så jag tror att du ibland tänjer på gränserna, men det är du som går och gömmer dig i ett hörn när det väl brinner.
Men gud, då är jag som en blöt hundvalp, ska du veta. Gud, ja. Jag sitter och skakar typ. Nej, men vet du vad? Det är en grej som har ändrats sen jag blev gravid. Jag vet inte om jag kände mig så här mer säker på att så här, att han typ inte kommer typ kicka ut mig eller jag kicka ut honom, utan så här, nu är vi fast med varandra. Så att jag har verkligen tänt på gränserna sen dess.
Och blir kaxig.
Ja, så jag blir så kaxig. Du vet, ja. om han så här börjar rita, jag bara, du höjer inte rösten till mig. Det vågade jag inte säga innan.
Nej. Men därför tror jag att du är den mer förståndiga och mer tänker efter och långsiktig, medan han är liksom väldigt så här spontan, vad heter det? På sina känslor.
Ja, men det har ändrats jättemycket. Alltså, från det att jag träffar honom till nu så är det liksom natt och dag. Han har mycket, mycket mer tålamod och liksom mycket, mycket mer respekt och allting, måste jag säga. Det var väldigt eldigt i början av vårt förhållande.
Hur visste ni att era killar var den rätta? Märkte ni någon tydlig skillnad mellan era nuvarande förhållanden och tidigare? Vad är nyckeln till att hålla glöden vid liv? Och när, hur vet man att man borde släppa taget? Tack för en grym och energigivande podd. Alltså,
Gud.
Jag blev kär på riktigt i Valentino. Det är jätteklyschigt, men... jag blev på riktigt kär i honom första gången han kysste mig.
Oj.
Men alltså, jag dog.
Lyfter du upp ena benet då när han pussar in? Av ren kärleksreflex.
Ja. Nej, men alltså, jag märkte att, alltså, Valentino kom perfekt i mitt liv. Han kom när jag verkligen, verkligen ville ha ett förhållande och var redo to settle down for good.
Mm.
Så han kom, alltså bästa timing. Förutom att jag fick mitt visa samma tid i USA.
Just det.
Men och sen så var han, hade en coolhet i att han inte tyckte. Alltså han hävdade sig inte. Han var så självsäker. Han var så jävla självsäker. Jag har aldrig träffat en så självsäker kille. Så att jag blev typ en tönt.
Yeah, jo, men yeah, grejen var ju också att han var ju typ den enda som satte dig på plats. Alltså när du så här höjde rösten och skulle vara tuff, då var han bara, okej, vad pysslar du med?
Ja.
Nej, och det, jag tror att det var det som fick.
Grejen var så här att när jag blev heartbroken första gången ordentligt av den där vidre människan, så började jag typ hata män.
Som det alltså, var tur att det hände.
Ja, exakt. Nej, men jag började behandla killar som riktig jävla skit. Och då trodde jag att jag skulle vara ball och fortsätta med det. Men Valentino stoppade mig med det. Så att jag kan inte säga vad det var. Men det var bara någonting som sa, jag ville spendera mitt liv med honom. Och efter 2 veckor började jag och Valle snacka om barn.
Sjukt.
Ja.
Ja, för mig var det, jag skulle ju åka till LA och vara här i 3 månader och leva loppan typ. Jag skulle bara gå på så här dejter och typ klä upp mig och dricka så här cocktails. Alltså jag såg allting framför mig. Och sen så kom jag hit och så träffar jag honom och så går vi på en dejt och sen så flyttar jag typ in hos honom. På dirren.
Och så ja, bara, du kände samma sak.
Alltså jag var bara, det var bara så pirrigt varenda gång jag fick sms och... han gjorde såna grejer. Alltså när jag blev sjuk till exempel, precis efter att vi hade träffats första gången, så skickade han så här mat till mig. Han skickade så att jag fick så här vitamindropp och typ såna grejer. Och sen så veckan efter när jag hade blivit frisk, så åkte han till Coachella. Och jag kunde inte åka. Han ville att jag skulle åka med, jag kunde inte åka. Men dagen efter kunde jag åka. Och då skickade han en bil som kom och hämtade mig, som tog mig till honom. Alltså det var så här överdrivna gester hela tiden. Där han verkligen visade att han ville spendera varenda minut med mig.
Mm.
Och plus att så här, direkt så hade jag sån respekt för honom. Jag hade verkligen träffat min utmaning, precis som du gjorde.
Han hade en manlighet som de andra inte hade haft.
Nej, men alltså tidigare. Sån man. Alltså där sa du det. Jag kommer ihåg att jag sa till dig, jag bara, alltså han är sån man.
Mm.
Precis det här som
man
sa.
Ja,
så gud, det var så fantastiskt.
Nej, men alltså det är så sjukt, jag saknade Valle när han brukade gå till jobbet. Jag bara fan, räknade ner. För jag var ju ledig när jag var i Sverige första året, för att vi hade distansförhållande när jag bodde i New York. Så att jag började sakna honom. Och han, alltså det jag säger, det, den här manligheten som man inte hade haft innan.
Bara vet hur man tar hand om en kvinna typ.
Och hur gör man för att hålla glöden uppe? Det har vi redan pratat om, att man måste anstränga sig. Alltså man får inte bli för bekväm.
Ja, men vet du, jag kan säga så här. Det håller jag 100% med om. Men när man träffar rätt person och är kär och älskar någon på riktigt, så är det väldigt lätt att göra det, tycker jag.
Ja, det är exakt så.
För att när glöden försvinner med någon som man inte är så himla kär i, eller kanske inte känner är 100% rätt, och det är extremt, då måste man anstränga sig extremt mycket mer. Det är en extremt mycket längre väg att gå. Men när man har träffat rätt, så tycker jag att det är så här, man behöver bara göra en liten grej och bara visa att man finns där fortfarande, och att man fortfarande, du vet, bara en liten så här skön gest typ.
Nej, men alltså typ ta en frukost på en lördag morgon, tidig lördag morgon på ett mysigt ställe. Det är bara det, en så här mysig grej. Det behöver inte vara svårare än så. Men jag är ju en person som vill bli stimulerad väldigt mycket, så jag är så här, jag vill hela tiden ha aktiviteter, medan Valentino inte är så. Och det är det jag så här, försöker så här, få honom att bli mer så här, att vi ska göra mer saker. Medan han är så här, vi har det så jävla bra. Varför?
Ja. Han lunkar på liksom.
Exakt.
Ja. Nej, men alltså jag måste säga det, att jag är så kär min kille fortfarande.
Ja, det är jag med.
Alltså jag är dödskär. Och det är så skönt att känna att så här, alltså jag är inte ens... Jag tror inte att jag har kollat på en annan kille sen jag blev ihop med honom.
Vet du vad, min Valentino var i Manchester i lördags och kollade på fotboll. Premier League.
Wow.
Och han är ju flygrädd.
Är han?
Ja, han
Gud, vad töntigt.
Han har blivit det sen han blev tillsammans med mig, så har det bara blivit värre, värre, värre. Vet du vad han sa nu innan vi skulle börja podda? Han sa att han lyssnade på vår podd på flyget för att han inte han sa att han skulle höra min röst, att han skulle känna sig
lugn. Nej, vad gulligt.
Det är så gulligt.
Alltså kärlekshälsningar till dig väl, om du lyssnar på den.
Ja, verkligen väl.
På tal om det så har jag fått en fråga.
Yes.
Livet ställs ju på sin spets när man får barn. Det är tydligen väldigt vanligt att man blir rädd, får döden, dödsångest, blir mer hypokondrisk när man fått en bebis. För mig har de tankarna blivit jättejobbiga sedan min bebis kom. Känner du med så?
Jag, när min pappa gick bort så fick jag extrem dödsångest. Jag tänkte på döden flera gånger om dagen. Jag grottade in mig i krimdokumentärer och poddar och läste om... Alltså jag gick djupdök i Lisa Olsson. Lisa, vet inte vad hon heter.
Men gud vad sjukt att du säger, jag måste bara säga, inflika med en sak, det är så sjukt att du säger det, för att jag har ju inte haft någon som har gått bort den senaste tiden i mitt liv, men dagarna innan jag, alltså när jag gick och väntade på min förlossning, då det enda jag gjorde var att kollade på så här mordfall på TV.
Ja, det är konstigt.
Alltså inte det är så konstigt?
För du brukar aldrig göra det.
Nej, min mamma bara, alltså, vad håller du på med? Det var den ena dokumentären efter den andra.
Men min psykolog sa till mig så här, du måste sluta läsa tidningen. För att jag verkligen bara sökte efter såna här fall.
Oh my god.
Bara för att typ prepare myself om någonting skulle hända.
Oh my god.
Alltså det är så konstigt. Alltså, när jag gick i Hagaparken var jag konstant rädd för att bli våldtagen eller mördad. Så att jag hade de där tankarna flera gånger om dagen. Och sen så gjorde jag ju det här som jag sa till er, knackning.
Ja.
Man knackar på akupunkturpunkterna och så sen så pratar man medans. Och efter att jag hade gjort det, så det här är jättekonstigt, jag vet inte om det var det, men helt plötsligt försvann min dödsångest.
Ja.
Och nu har jag inte dödsångest på samma sätt, men jag ska vara ärlig med att när jag är i stora folkmassor eller på NK eller på Åhléns, då tänker jag på terrorattack. Ja. Det gör jag.
Ja, men det är nog väldigt vanligt. Man är ju traumatiserad från allt som har hänt.
Men däremot så sa, alltså jag minns att flera som sa så här, Vanessa, din dödsångest måste försvinna innan du får barn, annars kommer det bli jättejobbigt för dig.
Gud alltså.
Och den har ju försvunnit och jag har blivit mindre orolig. Men du vet ju hur jag är konstant rädd för att bli rånad.
Ja, alltså, du är så skraj. Som ett litet asplöv liksom.
Ja, jag är jätterädd för sånt.
Ja. Men du, på tal om den här knackningen. Mm. Tror du att någon som är heartbroken kan gå och knacka och få bort sin heartbrokenhet?
Allt. Wow. Alltså heartbroken, förlorat någon, psykisk ohälsa, men att du mår dåligt över dig, alltså dålig självkänsla. Alltså allt.
Och det funkade ju så bra för dig.
Det funkade jättebra för väldigt, min mamma också.
För folk som är skeptiska så är det ett väldigt märkligt alternativ kan jag tänka mig. Men för folk som vill prova på lite mer alternativa behandlingar så tycker jag att det är en intressant grej.
Men sen också att säga, det är inte bara att hon bara sitter och knackar, hon pratar ju konstant med dig och sen så får ju hon dig att prata om till dig eller till den personen du behöver prata om. Så det är väldigt mycket aktivitet och det gillar jag, att det är mycket som händer.
Verkligen. Och jag tänkte att jag ska svara på den frågan också och det är, jag är ju extremt mycket känsligare just nu. Jag kan ju inte höra någonting hemskt som har hänt med barn eller djur. Alltså jag kan inte. Folk måste bara ta bort det där från mitt ansikte. För jag får, alltså jag får kalla kårar.
Då var det dumt av mig att skicka den där artikeln om...
Ja, men jag har sett så mycket om den. Den här hunden som...
United Airlines, så är det va?
Alltså jag kan inte ens lyssna, ärligt talat, jag kan verkligen inte ens lyssna på det här. Okay. För det är typ det värsta jag har hört någonsin. Så att jag har inte varit ute och flugit än eller gjort någonting sånt. Men jag kan tänka mig att det är värre nu. Mm. Alltså bara tanken på att, nej, jag kan inte ens säga det. Ja, det är nog värre. Nej, nästa fråga. Och panik. Jisses. Ja, men jag kan säga att hon är inte ensam, för jag har hört det här så mycket.
Hej Vanessa och Rebecka, tack så mycket för en bra podd, ni är grymma. Jag har en liten pojke som precis fyllt 1 år och jag vill inte att han ska börja förskolan än. Då jag tycker att han är för liten för det. Jag har tillgång för ekonomin för att vara hemma med honom 1 år till. Jag pratade om detta med min bästa kompis om att jag inte ville att han skulle börja på förskolan. Och då tyckte hon att jag var självisk och jag inte tänker på mitt barns bästa. Vad anser ni? Tycker ni att jag är självisk? Och hur tänker ni kring detta när ni ska lämna era på er förskolan? Jag vill ha min son hela tiden. Jag är besatt av honom. Ha ha ha.
Åh, gulligt. Så gosigt.
Alltså så här är det. För det första... Gud, vilken oskön bästa kompis som säger så.
Ja, lite.
Nej, men jag kommer ju... jag personligen kommer ju sätta Matteo på dagis när han är 1 år och typ 3 månader.
Mm-hmm.
Och jag har några vänner som inte kommer göra det först de är 2 år. Och så länge man stimulerar dem med öppna förskolor och allting...
Precis,
vad
jag också tänkte.
Så är det inga problem att ha barnen i 2 år. Alltså, jag känner många som... Alltså, de har aktiviteter varje dag med dem. De förlorar ingenting. De har det jättebra. Och har du ekonomin... Alltså, why not? Bara man stimulerar barnen.
Ja.
Och jag är en person som... vill gå tillbaka till jobbet.
Ja. Nej, men jag tycker, alltså, helt ärligt... Jag tycker det där är helt och hållet upp till var och en. Om hon har möjlighet att... kunna vara med sitt barn ännu mer, alltså i 1 år till, men då tycker jag hon ska göra det. Men det är extremt viktigt att hon, som du säger, stimulerar barnet, att barnet får socialisera sig med andra barn. Det är ju det viktigaste av allt, och det är väl kanske det som den här bästa kompisen inte ser, att det faktiskt fortfarande finns den möjligheten även fast den inte går på förskolan.
Exakt. Alltså man får göra sitt eget schema med sitt barn. På måndagar simmar vi, på tisdagar öppnar förskolan, utflykter. Alltså varför, why not?
Ja,
alltså...
det är ju mycket mer frihet och mycket mer, alltså barnet kan ju bli ännu mer öppen och social och lära sig ännu mer om hon har möjlighet att göra olika grejer med barnet.
Precis.
Så att jag ser bara det som en fördel. Men glöm inte att barn älskar rutiner. Så försök att ha liksom så här samma grejer varje dag i veckan.
Exakt.
Tror jag är bra.
Rutiner, alltså vi dör för rutiner.
Mm, älskar.
Vi älskar rutiner och rutiner har funkat så bra för Matteo. Alltså, jag vet inte vad jag hade gjort om inte jag hade haft vår gode vän Virre som har bara lärt oss så mycket.
Verkligen.
Virre har haft en proffs-nanny från England. Och vi har fått så bra tips under vägens gång som har verkligen underlättat.
Ja, så gud, jag bombar ju stackar med frågor alltså.
Nej, men det är så bra.
Och när hon inte svarar så skriver jag, nu är det du som svarar.
Nej, så att jag är så glad för det. Och ja, det är så viktigt som du säger med rutiner. Och det är därför det är viktigt för vuxna med rutiner också, för att man ska vara bra, tycker jag.
Ja, verkligen.
Men du, en sån grej som jag tycker är väldigt kul.
Oj,
vi
vad
har
är det?
Väldigt ung publik också.
Det tycker jag, vet du vad, det har jag märkt också. Och det trodde inte jag med tanke på att vi är nyblivna mammor och tjatar ganska mycket om mammor och allt sånt där som tillhör.
Mm.
Men det är många unga också. Och hej hej, alla unga människor.
Nej, men det jag vill säga är att alltså, det är så kul när ni skriver eran ålder. Och det är så roligt att ni unga gör det. För att, alltså, jag får DMs från 12-åringar och 13-åringar.
Åh, vad härligt.
Och de tycker det är jättekul att höra om våra mammagrejer.
Bra, det kan man inte tro.
Men de vill även, och det tycker jag att vi tar kanske nästa vecka. Det är jättemånga frågor som är hur vi var när vi gick i skolan.
Ja, det kan vi absolut göra.
Mm.
Det tycker jag är bra.
Men ska jag börja med veckans diss då?
Nej, det ska du inte göra, för jag vill läsa upp 2 stycken grejer. Okay. Hej, lyssnade på ert förra avsnitt där du, Rebecka, pratar om din amning. Hur länge försökte du innan du, inom situationstecken, gav upp? Det låter som du går upp lite fort. Om du nu vill amma så försök kämpa på. För mig tog det 1,5 månader tills jag helammade min son. Och jag var så nära på att ge upp. Och det var tur det, för att amma honom är så speciellt. Du har ju fått bevis på att Dion kan, med tanke på hur bra tag han hade när ni var hos barnmorskan, tror jag att det står där. Eller hos amningsspecialisten. Och det, man kan väl kanske tycka att jag gav upp. Men det tycker inte jag, för att jag ammar fortfarande honom, men bara på ena bröstet, för att han vägrar ta mitt andra bröst. Men jag tycker inte att det är något problem, för jag ger honom bröstet när han behöver bröstet. När han behöver tröst eller när jag märker att han vill ha mitt bröst, då ger jag honom bröstet. Men annars så pumpar jag, och anledningen till att jag inte har fortsatt kämpa med amningen är för att jag tycker att det är enklare att pumpa. Och det som är enklare i mitt liv gör ju mig mycket gladare och mycket piggare. Så att det, och då är jag mycket bättre mamma. Så att det är en av anledningarna. En annan anledning är att när man pumpar så ser man exakt hur mycket man ger barnet. Och det tycker jag är en extrem fördel. Jag vill veta exakt hur mycket mat han får i sig.
Det är en väldigt jävla bra fördel.
Nej, men så att för mig är den grejen viktigare än att jag ska sitta och amma. Vi får det här lilla speciella när jag väl ammar honom, för att det funkar ju som sagt på mitt högra bröst. Och sen så pumpar jag. Men jag förstår vad hon menar med att jag gav upp. Men det känner jag inte att jag gjort. Och här kommer 2 stycken grejer till som jag vill läsa upp. Hej, jag lyssnade precis på ert senaste avsnitt och jag känner igen mig 100%. Med mitt första barn hade jag sån sjuk ångest varje gång jag skulle amma. Men jag fattade inte varför, och jag plågade mig igenom det i 6 månader. Med mitt andra barn fick jag samma ångest, och efter 2 veckor insåg jag att det inte är värt det. Mina barn måste få ha en glad mamma och jag måste må bra. Men jag hade sån skam över att jag tänkte sluta. Men så fort jag tog beslutet att sluta så var det som en sten som lättade. Så sluta om du känner att du får ångest. Ersättningen är lika bra som amning näringsmässigt, och ni alla kommer må bättre om du är gladare. Anledningen till att jag vill läsa upp de här är för att jag vill att folk som är i samma båt ska veta att det är så många som går igenom det här.
Ja, men du, när du säger det så ställde jag ju faktiskt frågan på min Insta-story igår.
Ja.
Hur många det är som har haft jobbigt med amningen versus hur många som inte har haft det jobbigt alls.
Ja.
40% har haft det jobbigt och 60% hade haft det bra. Förstår ni då hur många det är som faktiskt har det tufft och ammar?
Nästan hälften.
Det är helt otroligt alltså.
Ja. Och det är därför det är så viktigt att ta upp de här ämnena. Och framförallt så är det ju viktigt att prata med sina kompisar om det här så att man kan få tips och råd. Det är ingenting som man ska hymla med.
Nej.
Tack, tack, tack. Lyssna precis på eran podd där du tar upp amningsångest. Jag har haft det med båda mina barn, precis som du beskriver det, med illamående och extrem ångest då jag bara vill gråta. Fast det blev bara så när jag ammade från vänsterbröstet. Jag tog upp det flera gånger med mina barnmorskor, men de hade ingen aning, aldrig hört talas om det. Sjukt att de inte känner till något som tydligen är vanligt. Jag kände mig som ensamast i världen, men inte längre. Tack.
Alltså,
sjukt. Inte ens barnmorskor.
Vilket jävla skämt.
Alltså, ja.
Jag blir typ irriterad.
Jag vet, det är helt sinnessjukt. Ja, ja. Vi ska inte prata mycket mer om det, för vi har redan berört det ämnet extremt mycket, men you're not alone om du går
alltså,
igenom det här.
Alltså, you're not alone.
Exakt.
Men veckans diss vill jag ge till giriga och manipulerande motherfuckers.
Oj! Men gud, gumman, vad är det som har hänt?
Som gör allt prata ut? För pengar. De gör allt för pengar. Det är så äcklad.
Nej, men vet du vad? Alltså, du kan inte sitta här och säga en sån grej och sen inte berätta storyn.
Då kan inte jag ta den här dissen i podden.
För men det kan du inte bara så här, köra en liten sån liten clue typ om vad du pratar om?
Ja, men det går typ inte prata om. Jag kan inte det, för att det är privat, men det handlar inte om mig själv. Men det är så här, jag sitter utanför och ser hur giriga och manipulerande människor är för att de ska få pengar. Alltså de går över lik och familj.
För pratar du om mig nu?
det är jättetråkigt, men det är det enda dissen jag kommer på, och det är bara, jag måste bara få ut det från mitt system. Alltså det är så äckligt med giriga människor. Och pengar är fan inte allt i livet.
Oj då.
Och sluta vara manipulerade motherfuckers out there.
Gud, alltså det här, man blir ju så nyfiken som man spricker.
Men du.
Oj, vad hon sitter där och är nöjd nu efter att ha lagt den här lilla dissen. Nöjd.
Har du någon diss?
Ja, diss till dig för att du inte berättar storyn.
Ja, jag visste att du skulle säga det. Så förutsägbart.
Nej, men kör hissen nu.
Hissen vill jag ge att äntligen så har Matteo blivit gossig.
Oh, min Gud, kära vad skönt son, att höra.
Ja, alltså min kära son, han har varit katt i sitt tidigare liv. De katterna jag har träffat, de har aldrig velat gossa. De vill bara dra sig undan. Alltså jag har inte kunnat hålla min son och krama honom utan att han vill slingra sig ur som en orm. Alltså,
när hände det? För han var ju mysig där först.
Nej, men alltså när han började förstå att han kunde röra sig typ.
Ja.
Han har varit den mest omysigaste ungen någonsin. Så jag har haft så här ångest över att vi ska åka till LA och hur vi så här ska ha en orm med oss som i 11 timmar.
Ja.
Men den här veckan
då möser till.
Han har velat gossa med mig så mycket. Och han pussar mig och han pussar mig och han pussar mig.
Nej, vad mysigt. Åh gud, jag längtar tills det omvisar där så han fattar
och han
liksom.
Han vill bara så nära mig. Och jag tycker fan inte ens att det är jobbigt. För vissa bara, jag tycker att de är klängiga. Men jag, eftersom att jag inte har fått det av honom. Så blir jag så här,
vilken bekräftelse. Alltså finns det någon större bekräftelse i livet än ens barn vill mysa?
Alltså, nej men idag så satt han i min famn och bara tittade på, nej jag kan inte, så
oj, varför kunde du inte berätta det här?
Började jag fick ett moment. Nej men det var ett så fint moment i mitt.
Okej, jag fattar.
Så det du, är
alltså, nej men jag måste säga också på tal om det. Mm. Min son är ju bara, han fyller ju 6 veckor imorgon. Fyller så jävla tönt.
Så lite.
Men, och han, du vet de här kvällarna när han gråter så mycket och Mänis mamma liksom går runt och bär på honom och jag liksom inte får tyst på honom. Så fort jag tar honom så blir han tyst.
Och det är det bästa.
Alltså, du vet, jag känner mig så älskad.
Viktig.
Alltså viktig. Så viktig. Ja. Alltså det känns som att jag bär på den största hemligheten i världen typ.
Ja, nej men jag vet. För att jag har alltid tänkt på det när man har sett andra mammor innan man blev mamma och så bara någon unge gråter, så ger man till mamma, så blir de tysta. Och jag bara, en dag kommer det där vara jag liksom.
Ja, det är så coolt alltså.
Det är därför man blir så ledsen sen när de blir stora och inte så här hör av sig till en.
Ja.
Bara, du ringer aldrig. Tänk när det kommer hända när de inte ringer än.
Nej men gud, då kommer man få se på ett och annat kan jag säga. Då åker tofflan fram. Och sen så på tal om det här med det, som jag hade kommenterat på Bingos bild när jag var helt väck mitt i natten och inte fattade någonting. Han hade ju tydligen svarat på min kommentar och skrivit, är glad, tack, är glad för er med. Åh, gode gud alltså.
Jag tror inte han undrar om han bara svarade han dig efter.
Jag har ingen aning.
Alltså direkt efter.
Jag vet inte, det är bara folk som har skrivit in det och typ skrattat åt det.
Fattar.
Och sen så vill jag återkoppla om det här med, jag sa ju att det är en stor show som hört av sig till mig, ett tv-program här i USA som vill ha med mig, eller kanske vill ha med mig. Och jag sa ju att jag skulle återkoppla med info kring allt det här. Men vi ska ha en intervju och vi har inte gjort den intervjun, och det var det jag ville prata om. Den ska vi göra nästa vecka. Så att förhoppningsvis... Förhoppningsvis så hinner jag prata om det nästa vecka eller veckan därpå. Men det är i alla fall ett jättestort tv-program här i USA som har hört av sig och vill eventuellt att jag ska vara med. Jag vet inte om jag kommer vara med, för jag vet inte, ett, om de vill ha med mig, två, om jag vill vara med. För att det här är en av de absolut största grejerna här.
Och nummer tre, om du får för Manny.
Men vi har redan pratat om det, jag får.
Ja, du får det.
Ja, men han är peppande på vad jag vill göra. Vad jag vill göra liksom.
För när vi pratade om det så sa du nej.
Nej men jag är surprised att han tar, alltså inte för att det är en sån, jag vet inte. Nej men det är inga problem. Han är jättestöttande på vad jag vill göra i min karriär. Och jag tror att det ändrades också. Att han liksom, ju mer han lär känna mig och vet vad jag står för, så känner han sig mer bekväm med att jag gör det jag tycker är bra, för han vet att jag gör bra val. Förstår jag menar? I alla fall, men det här är en så stor grej här, och jag vet inte om jag vill vara med på tv på det sättet. Förstår jag menar? Alltså gud, mer ointresserad kompis kan man ju leta efter någonstans.
Vet du varför? Jag sitter och tänker på att om jag ens vill att du ska vara med på det här.
Ja, exakt. Men det är så jag tänker också. Vill jag
alltså,
vara med?
Det går tankar i mitt huvud. Jag fick så här bild upp när du är med i en episod och grejer.
Ja, okej. Okay. Så du bara såg allting framför dig och det var därför du inte svarade.
Och jag kan
alltså, jag tror att du ljuger.
Nej.
Jo, jag tror att du ljuger. Jag tror att du bara känner så här, nu tickar klockan, nu måste vi lägga på. Du får prata om det här nästa vecka.
Nej.
Kan du inte bara erkänna?
Nej, men jag känner inte om jag är pro det här eller inte.
Jag vet inte om jag själv är det, men däremot...
Men när du tog upp det här med mig och skickade det här mejlet du hade fått, så sa du lol, och så sa du att du inte skulle göra det.
Ja, jag vet, men så känner jag fortfarande. Det är det jag vill understryka. Jag tror inte att jag kommer göra det, men däremot så ska jag absolut prata med dem och se vad de vill erbjuda. Och det är väldigt kul att se hur en sån process går till här kontra hur den går till i Sverige. För det är ju så mycket större här. Så jag kommer följa upp det när jag får prata lite mer om och kan prata lite mer.
Men vi lämnar den cliffhanger till nästa eller nästnästa.
Vi lämnar cliffhanger till vi får se i framtiden.
Ja.
Ja. Du Vanessa.
Nej, nu ska du skälla ut mig. Det ser ut som att du ska skälla ut mig. Ska du be mig dra till?
Nej, ärligt talat, jag vill bara lägga på för du är så störig nu.
Va?
Ja. Hörde ni?
Kaxig.
Alla ni som lyssnar, glöm inte att prenumerera, kommentera, alltså lämna en liten kommentar och betygsätta våran podd på iTunes eller i poddappen. Det ska betyda så mycket för oss om ni gör det.
Alltså prenumerera framförallt, för att då kommer avsnitten så enkelt på era telefoner.
Gud, alltså det skulle vara så härligt om ni gjorde det.
Ja, det skulle vara super, super härligt. Och så måste jag säga, vilka jävla bra frågor det var den här. Jag har jättesvårt att välja.
Ja, alltså vi har fått, vet du att min DM har svämmat över?
Nej, men jag får inte, det är så här tak.
Ja, nej men alltså min Instagram har sagt upp sig.
Okej. Okay.
Ja, okej. Okay. Men vi hörs.
Nej, inte så. Tack för den här veckan. Och så hörs vi nästa vecka.
Puss och kram.
Puss och kram.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.